morgon här är Radio Nacka 99,9 MHz. Och vi hörs även på radiolars.com. Ja, idag har vi en mulen, disig morgon. Det är lugnt och tyst och stilla och väldigt fuktigt. Och solen har inte ens gått upp än. Det gör den om 3,5 minut. Jag fick alltså chansen att vara med när solen går upp här i direktsändning. Helt fantastiskt. God morgon, jag heter Lasse Lundberg. Ansvarig utgivare för den här sändningen är Radioföreningen Nacka. Det är måndagen den 4 oktober 2004. Klockan är 1,5 minut över 7 på morgonen. Och ja, det kommer väl vara lite så här halvklart idag. Just nu ser det ut som det inte skulle kunna bli klart. Det är en väldigt tung månslöja som ligger över Nacka här. Och vi kommer att få 14 grader under dagen. Just nu har vi 8,9 grader här i Nacka där jag sitter och sänder. Vinden 7 meter per sekund nordlig. Och Ernesto Cortázar som står för musiken. Ja, i fredag så spelar jag ju den presidentvalsdebatt som hade varit 4 timmar tidigare. Så jag sände ut första timmen där i, eller 55 minuterna i min sändning. Jag vet inte om jag ska köra de sista 35 minuterna idag eller inte. Det har ju gått några dagar sedan dess. Fast jag vet inte på sätt och vis. Får bara kanske köra hela. Om man började köra, vi får se. Jag vet inte vad man ska göra. Men som jag sa då så är det väl nu helt klart att det var ingen lysande debatt för president Bush. Om man ser till framträdande, och John Kerry gjorde en väldigt lysande och bra debatt. Det är den första av 3 debatter som ska förekomma. Så det finns fortfarande möjlighet att se vad som kommer att hända. Och ja, för övrigt, om vi håller oss bort i Amerika, där är man rädd att Mount St. Helens, det här stora vulkanberget, faktiskt ska explodera. Det har blivit mer och mer aktivitet där nere i det djupa grunda, eller vad säger man, djupa lavaströmmarna. Så vi får hoppas att den håller sig lugn i alla fall. Men nu börjar dra ihop sig. Nu är klockan faktiskt 7:04 och det innebär att nu! Där gick solen upp. Ja, det syns inte mycket på himlen. Det är lika grått som det var för några sekunder sedan, men officiellt så gick solen upp. Jag skulle haft någon fanfar och sån här kakakaka! Eller någonting, för att det här har jag verkligen väntat på, att få fira solens uppgång i min sändning varje morgon. Men som sagt, klockan är 7:04 och solen går just nu upp över Nacka. Ernesto Cortazar står för musiken här på Radio Nacka 99,9 Huggamuch. 12 minuter över 7 denna måndag morgon 4 oktober 2004. God morgon, heter Lasse. Ja, lite har det ljusnat till i alla fall. Men om det fortfarande är en tjock, mulen dimkåpa över Nacka här. Jag tittar ut över Saltsjöbaden och det är faktiskt ganska så dimmigt och disigt alltihopa. Och fortfarande finns alla löven kvar på träden, så det är väldigt tjockt, framförallt med all fukt och allt vatten efter det regnandet, så att det är lite så här tjockt kan man säga ute. Ganska mysigt ändå, det är som gjort för att sitta och lyssna på radio. Ja, Mount St. Helen, det var så 1980 som hon exploderade. Och nu ökar alltså trycket igen, men det är omöjligt att veta med såna här. Det är som jordbävning, man vet aldrig riktigt när de ska komma. Men trycket har ökat och man har haft en hel del små jordbävningar i Kalifornien. Så att det är väl risk att det kanske är något på gång igen. Mount St. Helen ligger alltså i Washington State. En av de stora vulkanerna i en lång kedja av vulkaner längs en bit inifrån kusten där. Och det är de mest aktiva områdena naturligtvis. Det är hela den nordamerikanska plattan som trycker mot en stilla havsplatta som fortsätter under Stilla havet. Och ibland så öppnar den sig lite och magma kommer upp och då blir det en vulkan. Så att det är stora, ganska stora krafter det handlar om det där. Faktum var att naturen återhämtade sig bättre än man hade trott efter den förra explosionen 1980. Det var ju kvadratkilometer med skog bara ödelagt av Alaska. Men den naturen har faktiskt kommit igen fortare man hade kunnat våga hoppas på. Så att vi får se vad som händer med Mount St. Helen. Men som sagt, utan jordbävningarna skulle vi inte kunna leva här på jorden. De är en del i den ekologi som vi alla behöver så väl. Utan jordbävningarna inga berg. Utan berg, inga vädersystem och inget regn och inget färskvatten och sånt där. Och bergen nöts ju ner naturligtvis av väder, så att det krävs att det bildas nya berg då och då i form av jordbävningar och vulkaner och sånt där. Så det är någonting vi behöver för att kunna överleva. Även så inlandsisen längs polerna som gör att de här stora, alltså det är fantastiskt med de här stora vattensystemen som rör sig runt hela oceanerna. Vi skulle inte klara oss utan Golfströmmen naturligtvis, som tar det varma vatten som solen värmer upp längs ekvatorn och skickar in ström upp hit till oss här i norr, så att vi inte har sibirisk klimat, vilket vi skulle ha annars. Och nu börjar mer och mer is smälta bort längs Nordpolen inte minst. Och då är man orolig för vad som ska hända med den här cirkulationen. Och Danmark har nu gått ut och krävt och sagt att ja, men det är vi som har Nordpolen. Va? Vad var det där? Ja, det är helt enkelt så att eftersom man har Grönland då, så det finns ju tydligen en teori om att landet, marken fortsätter under Nordpolen då, från Grönland. Och då skulle Danmark ha rätten till Nordpolen eftersom man har Grönland. Det är någon sån tanke där tydligen. Så att det är en konstig tanke, för det är inte första gången som man drar en gränslinje i marken utan att det måste gå ner i vattnet för det. Så att även om nu det skulle vara så att den här landet som Grönland sitter på fortsätter under Nordpolen, så är det väl inte sagt att det då automatiskt skulle vara Grönland det också. Är det så? Ja, så brukar man säga om den nära kusten, som när Island fick en ny liten ö när Surtse. Men jag vet inte om... Jag vet inte om Danmark riktigt kan kräva Nordpolen. Ja, det är till och med flera. Jag vet inte om Norge var inne och krävde lite där också. De har ju sina spetsberg där uppe och vad det är. Så att, och Ryssland ska väl in och kräva lite också. Så att, det är bäst Kanada ger sig in i det där med. Så att, jag vet inte, än så länge är Nordpolen helt internationell. Precis som Sydpolen då. Utan har kanske lite mer mark under sig som vi känner till i alla fall. För övrigt så bygger USA vidare på Stjärnornas krig, försvaret mot inkommande missiler. Och nu har man börjat patrullera utanför Nordkoreas kust med jagare som går där. Som ska ha ett första steg i det här bombskyddet, Elin. Och hur mycket som är på politiska markeringar, mycket som är fysisk kontroll av inkommande missiler. Det är svårt att veta. Det blir väl utgående missiler om man kollar redan ifrån Nordkorea förstås. Både Nordkorea och Kina har ju öppet hotat med att skjuta missiler på USA. Och till och med då mot Los Angeles, inte minst. Och de skulle väl gå där runt Alaska ungefär. Det är väl så jordens rundning gör, antar jag. Jag vet inte riktigt. Det är ju ganska allvarliga saker. Vi har ju även Iran naturligtvis som bygger vidare på sina missiler och sina kärnvapen. Än så länge tystnad. Senaste svenska regeringen var, så har varit man, det inte var så farligt det här med Irans kärnvapen. Man skickar ut Hans Blix som någon form av, återigen, en sån här idiotisk grej att, ja men det är ju ingen farligt, har man ingen kärnvapen. Så att jag vet inte. Det är ganska ruskigt. Virgin Airlines, de ska bara installera dubbelsängar fast i flygplanen då, i första klass. Så man ska kunna sova, det vore ganska skönt. Hur många är som faktiskt vill sova på vägen över Atlanten där. Det kan vara trevligt. Är det något sätt att få upp priserna? För nu när flygbiljetterna går ner, jag vet inte vad man ska kunna lyckas höja då. $8,000 eller sådär skulle det tydligen kosta att åka med Virgin Islands över Atlanten. Om man löser sovkupé då till en. Oj, det var en fågel som riktigt nära. Ja, god morgon. Det här är i alla fall Radio Nacka 99,9. Klockan är 19 minuter över 7 denna morgon. Vi håller sakta på och vakna upp lite. Jag ska ta lite kaffe tror jag. några intressanta bilder här. Det är nämligen så att man har gjort experiment. Ni känner till det här med att växter kommunicerar med varandra. Det har ni hört talas om. Och om man hugger ihjäl en växt så reagerar en likadan planta då i krukan bredvid. Och sådär. Men jag fick ut skräcksignaler. Och tydligen om man spelar hårdrock så reagerar också växterna negativt. De liksom dör och blir fula och tråkiga sådär. Men om man spelar trevlig vacker musik som klassisk musik eller Ravishanka, Bach eller sådär, då vänder sig växterna mot musiken. Ja, jag vet inte hur pass vetenskapligt belagt det här är, men det är en intressant tanke i alla fall. Och det finns en del som håller på att experimentera. Det kan man göra hemma i och för sig. Man skulle kunna spela olika musik. Här i ett rum man spelar viss musik för växterna. Och annat rum man spelar annan musik och se om det liksom blir någon skillnad med tiden. Hårdrock för växterna dö. Alltså var en vacker och trevlig fin musik. Ungefär som den här då. Kanske får växterna att liksom leva upp och må bättre. Ja, det fungerar ju på människor. Så det kanske fungerar på djur också. Det är ganska intressant. Ja, det är en kvinna som heter Dorothy Retallack som redan på 60-talet gjorde såna här experiment. En del har nu fortsatt med de här experimenten och försökt kolla vad som händer. Jag tycker sånt här är jätteintressant. Det hade förmodligen kanske inte gått att bevisa. Då skulle det väl vara allmän vetenskap. Och också är det så att riktiga vetenskap som inte vill hålla på med sånt här, så att det blir bara de här kufarna som lyckas göra det. Men visst är det en intressant tanke i alla fall. Och vad det gäller att växter i natur reagerar mot angrepp och skickar ut signaler, man är inte helt säker på vad det beror på. Det kan ju vara så att växten försöker skydda sig själv och på så vis även får andra växter att reagera. Men det vet man alltså, att växter i naturen så att säga varnar varandra, om de är medvetet eller inte. Ja, det är ganska intressant. Thank you. Så här att i Israel så funderar man på att ge soldaterna hasch. Ja, inte riktigt exakt så, men för att försöka lindra skadorna efter post-traumatic stress syndrome, vad det nu heter på svenska, men den chock som ligger kvar efter att ha varit med om otrevliga saker. För att försöka lindra det så funderar man på att ge samma substans som finns i marijuana till soldaterna. Och enligt uppgift ska den då hålla nere otrevliga känslor. Det här är då efter att de har varit i aktiv tjänst. Fast jag vet inte, är det bra det verkligen bara hålla nere det? Det finns väl kvar in i hjärnan i alla fall. Är det inte bättre att ta ut och försöka analysera och få reda på vad det är för känslor som ligger bakom? Men i alla fall, det är ett experiment som ska pågå i israeliska armén. Ja, det är intressant. THC heter den här aktiva ingrediensen då, som skulle göra. Ja, jag vet inte om det kan vara bra. God morgon, det här är Radio Nacka, i alla fall klockan är 7.42. Det är måndagen den 4 oktober 2004 och en mulen DC molnkupa ligger över oss här just nu. Och det är 8,9 grader just nu utanför fönstret här i Nacka. I ett Nacka som står helt stilla, bara väntar på att liksom börja den nya arbetsveckan. Det kommer bli en 14 grader varmt senare under dagen och kanske lite sol tittar fram här emellan den mörka himlen. Men det är ganska trevligt ändå, jag måste säga. Jag har ingenting emot att det är lite muligt sådär ibland. Liksom man får lite balans till allt det vackra. Vi har haft väldigt vackra höstdagar här ett tag ju. Så det är helt okej med mig. Jag kan acceptera det. Jag har fortfarande fått reda på när det blir sån här daylight savings time återgång då till normaltid. Jag trodde faktiskt det skulle vara igår, men inte då. Så att det kanske blir nästa vecka i alla fall. Vi får se. Och i Norrtälje så har man haft upplopp bland fångarna igen alltså. Det var en livstidsdömd intern som tog gisslan. En medfånge som gisslan. Nu har man tydligen fått ordning på det där på Norrtäljeanstalten. Man är så mycket bus det på fängelserna nu för tiden. Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt. Eller inte har hänt. Ulf Nilsson har också skrivit en väldigt intressant sak i Expressen om vad svenska kommunister skulle kunna ha gjort. Ulf Nilsson skrev det här med anledning av Jan Josefsson reportage Uppdrag granskning. Där Vänsterpartiet avslöjades som de skamliga typer de är alltså. Och en sak är väl att de ville bli bjudna på sprit och gratisresor och sånt här av staten. Men det andra är att de lämnade ut Sverige. De satt och berättade då till Moskva-typer vad som försiggick för interna politiska resonemang inom VPK. Men då naturligtvis även inom riksdagen och inom de svenska media och allting. Så att... det är ganska ruska grejer. Men... Ulf Nilsson angriper det här från ett mycket allvarligare sätt. Om Stalins armé trängt in i Sveriges gränser så skulle de namngivna, alltså de i VPKs ledning, och de skulle ha sagt ja till avrättning av Erlander, Olin, Torsten, Nilsson, Palme och andra. Tingsten till exempel. Även Jonsson, Nackskott och Gulag i Kiruna-trakten och småläge lite varstans. Jag så skriver Ulf Nilsson bland annat. Han ser att ett förtryck och skräckvälde utan motstycke skulle ha uppstått. Och då kanske man tänker, men hur skulle det kunna hända i Sverige? Ja, och det händer ju överallt annars. I östländerna. Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Ryssland självt och Baltikum. Det händer så nära våra gränser. Med folk som inte är så olika oss. Så det hade faktiskt kunnat hända här också. Då hade de här VPK:erna då stått i första ledet som kvisslingar. Så det är allvarliga saker. Han har ju helt rätt, Ulf Nilsson. Det är verkligen allvarliga saker vi pratar om. Och hur de här gamla fascisttyperna nu får komma in i finrummen och acceptera det som rumsrena politiker i Sverige, det är verkligen en gåta. Del 2 i Uppdrag granskning kommer imorgon kväll klockan 20. Man kan även se det första programmet. Jag rekommenderar verkligen. Gå till SVT:s hemsida svt.se och klicka till Uppdrag granskning, så kan man se det program jag pratade om som gick för nästan en vecka sedan. Det kan jag rekommendera. Det var del 1 som gick förra tisdagen och del 2 kommer nu imorgon, där man berättar om Vänsterpartiets kontakter med den värsta förtryckarmaskin som har funnits, nämligen Sovjetunionen och alla understater. Så det är ganska allvarliga saker, och att de kan få vara med i rummen, de här politikerna fortfarande som var med då. En Lars Ohly som nu är ledare för Vänsterpartiet, som fortfarande kallas för kommunist dessutom. Det är faktiskt ganska ruskigt. Det säger ju en hel del om det allmänna politiska klimatet i Sverige. Vi har verkligen en hel del att göra upp med i Sverige om de sakerna. Vad som gör värre är att det samtidigt talas om fred och frihet och sådana där saker då, i samma anda som man fortfarande tillåter sådana här typer att få vara med. Jag vet inte om någon som ska kunna rensa upp i den här dubbelmoralen och det här inkrökta politiska samtalet som finns i Sverige. Det färgar ju hela vår syn på omvärlden att man undviker att berätta om det fruktansvärda förtryckt och som är från sådana här diktaturstater. Och sånt pågår fortfarande. Och att man då motarbetar strävanden mot förtryck och för demokrati. Att man då motarbetar det. Det är liksom upp och nervända världen. Precis som Lenin sa man skulle göra. Vända allting upp och ner. Och det här är väl en sak, men det är ju inte historia. Det är tydligen så att många ungdomar nu är så himla dumma och omedvetna på grund av den här totala hjärntvätten i media, så att de har tydligen plockat fram hammaren och skäran igen och bilder på Che Guevara och allt vad det kan vara, kallar sig för kommunister. Alltså total omedvetenhet och total dumhet ibland vissa av de yngre nu. Det är ganska ruskigt. Det bäddar för att vi kan få återuppse mördande av miljoner igen i Sverige. Så det här är någonting att arbeta på verkligen, att upplysa om historien, den förintelse som fanns i Nazityskland hade alltså en motsvarighet även i Sovjet med flera länder. Ska man räkna antal döda så var ju Sovjet mycket värre. Kanske inte i utstuderad effektivitet däremot. Men det är egentligen detaljer som skiljer mellan de två stora socialistkämparna då, Tredje riket, Hitlers och Stalins, Lenins. Det var i stort sett samma sak det handlade om. De två rivaler på världsarenan. Två rivaler som ville ta makten över världen. Och så borde ju historien berättas. Men det gör den fortfarande inte. Inte minst för att det sitter kvar såna här gamla kommunister. Som man ser, samma sak som de gamla nazister som finns. Det är ingen skillnad. Och att de tillåts till och med vara med i regeringssamarbete och så vidare. Säger en hel del. Och det här gör alltså att vi kan tvingas återuppleva historien. Den som inte lär av historien tvingas återuppleva den. Och vi skulle kunna få ett nytt världskrig här i Europa. Precis som vi hade ett par gånger förra århundradet. Ingen rörelse i hela jorden någonsin har mördat och dödat lika många som socialismen. Det finns ingenting som har varit värre. Och numerärt sett så var det alltså Moskvaväldet som stod för absolut värsta historien har sett. Och så ska man inte heller glömma den världsomspännande aktivitet som fanns med att stödja terror och våldsjuntor runt hela jorden. För att bekämpa demokrati och för att kämpa för diktatur. Det här är så självklart för de som studerar naturligtvis världens historia, men det verkar inte ens självklart i det offentliga svenska samtalet än, efter alla dessa år. Det är år 2004 nu. Och inom Vänsterpartiet så kan man fortfarande kalla sig kommunist och ja, det är någonting fruktansvärt. Jag vet inte hur vi har kunnat hamna så snett. Så inte minst när det pumpas ut om frihet samtidigt som är naturligtvis så lögner brukar dras. Så ja, om du har åsikter om det här, du kanske inte tycker som jag eller kanske tycker som jag, så kan du gärna e-maila då på Radio SBC, ett ord, Radio SBC på hotmail.com. Så ska jag ta med, jag har fått en del intressanta här e-mail om de här sakerna. Under tiden musiken spelar vidare med Ernesto Cortázar. Klockan är 51 minuter efter 7 på morgonen och det är måndagen den 4 oktober 2004. Vi har 8,5 grader, det har sjunkit nu. Kommer inte bli mer än 14 grader varmt så där idag. Kanske lite sol kommer att titta fram mellan de tjocka molnpartiklarna här. Ryssland som, eller Sovjet ska vi säga, som ockuperade Estland, Lettland och Litauen och höll folket där under klacken så länge. Nu begär de pengar. Va? Ryssland begär pengar från de tre baltiska staterna. För nu säger Putin att ja, men vi betalar ju, vi uppförde ju massa industrier där och elverk, elledningar och byggnader och fabriker och allt vad det kan ha varit. Det måste ni betala för. Så nu kräver alltså Ryssland pengar från Estland, Lettland och Litauen för de investeringar man gjorde för att förtrycka de baltiska folken. Så arrogansen finns kvar. Och, ja, jag vet inte. Det är en inte mycket mer att säga om det. Men Lars Ohly säger naturligtvis ingenting negativt om det. Nej, han skulle inte. Han tycker nog att det är helt okej. Så gå gärna in på Sveriges Televisions hemsida och kolla. Framförallt kolla imorgon kväll klockan 20 när Lars Ohly då finns med och uppdrag granskning. Och kolla även det program som gick i tisdags, det första i serien, det kan jag rekommendera. Uppdrag granskning, gå till svt.se och titta på hela programmet på nätet. Det är sen säkert i repris någon gång här också på vanliga tvn. Jag får kolla listorna för det. Men så vi får hålla det här minnet levande så att det inte upprepas igen då, förhoppningsvis. Ja, det här programmet däremot kommer väl upprepas imorgon, är jag rädd, mellan 7 och 8 på Radio Nacka 99,9 och på radiolars.com där man även kan lyssna till det. Ansvarig utgivare är radioföreningen Nacka. Heter Matt Rudge. Jag har funderat på om inte John Kerry fuskade i den här debatten. Det är nämligen så att under den här presidentvalsdebatten så fanns vissa regler. Man skulle till exempel inte ha med sig några förskrivna anteckningar och läsa ur, utan så där fick man inte heller dra fram pennor ur rocken, utan man vill man ha en penna så det fanns då utav de som hade satt upp debatten. Men det verkar som Kerry kanske fuskade mot det här. Om man tittar på videoupptagningar så verkar det som att man drar fram någonting ur rocken in i fickan. Och jag såg när Kerry stod och höll sitt tal att han skrev då ner saker, vilket var enligt regler att man fick skriva ner på papper och anteckningar. Men han gjorde det så övertydligt som han gjorde det för kameran på något sätt. Så jag undrar vad det berodde på. Förklaringen kanske var att han fuskade helt enkelt och hade med sig ett litet sånt här en fusklapp som han läste ur. Det verkar nästan som när man tittar på videoinspelningar. Det kan man tycka är en liten sak, men om det är sant så säger det ju en hel del om Kerrys hela stil. Att ställa upp på reglerna för en debatt och sen bara bryta mot de reglerna. Jag måste säga att jag tycker det stämmer med hela hans stil. Att ständigt byta åsikt och inte hålla samma åsikt och så vidare. Så att jag vet inte hur det var med det. Men det kommer två nya debatter i alla fall. På fredag kommer nästa debatt mellan John Kerry och George Bush. Vi får se om George Bush klarar sig bättre då. Han var ju verkligen ganska trött. Han hade varit på sån här rundtur nere i Florida efter alla oväder där, så hade han åkt runt och gett moraliskt stöd till civilbefolkningen och så vidare. Så att han var inte så utsövd precis och gjorde en ganska dålig debatt vad det gäller stil och sätt att tala och så vidare. Däremot hade han ju samma innehåll som vanligt, så innehållet så höll han ju fast sin kurs, men inte när det gäller stilen i alla fall där. John Kerry vann. Man får hoppas att det är innehållet som har någon betydelse. Men som sagt, på fredag kommer nästa debatt. Vi tar de här. Det blir nog nummer 2 i ordningen, för 3 stycken ska det vara totalt.